Veckans reportage.
Den här veckan har Helsingborgs taltidnings Jan Torenäs varit och intervjuat Helsingborgs aktuella Jojje Wadenius, som på söndag den 18 december tillsammans med Tina Alin och Helsingborgs vokalensemble står för julkonserten Vinterfrid i Goda Hedens kyrka.
Nu är Helsingborgs taltidning på Grand Hotel i Lund. Och med oss idag har vi den mycket kända gitarristen, kompositören, arrangören. Och ja, han är nästan en legend inom svenskt musikliv. Eller som jag har läst mig till, den hårdast arbetande musikern i det svenska musiklivet. Jojje Wadenius. Och då tänker ni, Jojje Wadenius, vem är nu det? Jo, det är allas vår Jojje. Välkommen.
Tack så mycket. Tack så bra.
Kan du berätta lite, Jojje, om varför vi är just på Grand Hotel här idag?
Ja, vi ska spela ikväll med Ida Sand. Vi kallar oss för Cleobandet. Även om det inte är hela Cleobandet ikväll, så är det i alla fall Per Lindvall på trummor och Lars Larry Danielsson på bas, och så är det jag på gitarr. Och istället för Jesper Nordenström, som har längre åtaganden på annat håll, så är det en dansk ung kille som spelar piano och spelar fantastiskt. Han heter Mattias Heise. Så det är vi fyra som spelar med Ida Sand, och så gör vi lite instrumentallåtar dels, och dels så spelar vi med henne.
Vi kan ju förtydliga att det är Lund, sol och jazz som det här ingår i. Mm. Du har ju väldigt mycket järn i elden, Jojje. Är Cleobandet, är det ett av dina stora hjärtebarn?
Ja, det får man nog säga. Det är fantastiskt kul band. Vi gjorde först en platta på 80-talet, då var det bara mina kompositioner. Och sen så har vi gjort en platta för ett par, tre år sedan som heter Cleo 2, kallar vi den för. Och sen gjorde vi en platta nu här i somras som heter Cleo with Friends, där vi har med olika vänner som Nisse Langgren och några amerikaner och en indisk violinist och lite olika folk så här på olika låtar. Så det är definitivt en av mina verkliga hjärtebarn. Det är det.
Du är ju urstockholmare. Kan du berätta lite, hur var uppväxten i Stockholm?
Ja, jag vet inte. Det har förändrats så otroligt mycket så det går nästan inte att känna igen. Men det var mycket tryggare, kändes det som. Men det var samtidigt så, vi satt igår på en fantastisk restaurang i Köpenhamn med Mattias då, som är 23 år gammal. Och så åt vi bara bland det mest enormt fantastiska mat jag någonsin har ätit och drack viner som man bara kunde drömma om. Och så berättade jag för honom att när jag var 23 år, då hade pizzan precis kommit till Sverige. Det var liksom det högsta lyxen av vad man kunde äta var en pizza då. Liksom. Så att det har förändrats en del, det har det.
De som känner till en jazzsångerska som heter Eva Engdahl, eller Märta Tisna som är Mary Andersson, tror jag.
Mary Adams
var det, ja, vi får rätta till här. Det var ju din mamma, Jojje. Hur var det att växa upp i en sån miljö där det var mycket musik? Var det så ditt musikintresse grundades?
Det var det säkert. Hon är ju framförallt pianist, va? Hon var inte så mycket sångerska, men hon är ju framförallt, hon lever faktiskt fortfarande, men hon var ju pianist och väldigt framgångsrik under 50-60-talen. Och det är klart att det var väldigt mycket musik i hemmet som jag växte upp med från innan jag kunde gå. Liksom, så att jag tror jag kunde musik innan jag kunde snacka. Liksom.
Har Eva Engdahl, för de som vill bekanta sig närmare, har hon gjort någon känd inspelning eller något man kan få tag i?
Ja, jag tror det är svårt att hitta. Det är inga speciella, finns egentligen ingenting speciellt tillgängligt just nu, det gör det inte. Jag har spelat in grejer när hon var och hälsade på mig i Amerika mitten på 90-talet. Då satte jag ihop ett band och så spelade vi in henne med en bra basist och en bra trummis. Så det finns en del, men det är inte utgivet. Men jag försöker att få intresse för det av någon jazzmuseet eller musikmuseet eller något liknande. Så kanske det kommer ut.
Jag har ju läst mig till att du, när du växte upp, var du lite av en ensamvarg. Du satt mycket hemma och spelade själv. Och kan du berätta hur var din ungdomstid och så här?
Nej, jag hade ju ingen far, va? För han drog iväg när jag var 1 år gammal och morsan var ute och spelade väldigt mycket, så jag var mer hemma kanske med min mormor, bodde hos min mormor och sådär, så att jag var väldigt ensam, det var jag. Det var så det var, och ganska sen i utvecklingen på det sättet var att jag liksom inte umgicks med så mycket folk och inte hade många rollmodeller att förhålla mig till liksom.
Jag har ju läst här i en intervju där det står: musiken var min trygghet.
Jo, men så var det. Det var någonting som jag visste att jag var ganska bra på. Det är ju skönt när man har något sånt, eller hur?
Hur startade allt med musiken? Hur kom du igång?
Nej, men jag höll ju på och sjöng och spelade med något, mest bongo och lite trummor och grejer när jag var 4-5 år gammal. Och sen gick jag på Adolf Fredriks musikskola och där sjöng vi mycket i kör. Och sedan spelade jag piano en del till och från, men sen jag fick gitarr när jag var 13. Så då började det bli intressant att lära sig att spela gitarr.
Men musiken var ju inte allomgivet, utan du gav dig in på lite andra studier. Kan du berätta?
Ja, jag skulle bli läkare, tänkte alla. Och så jag studerade medicin i 3 år. Men jag brände aldrig riktigt för det. Det var inte riktigt det jag ville göra. Utan jag var ute och spelade på helgerna, och det var ju det jag såg fram emot hela tiden, liksom, att bara få spela.
Sen du startade ditt första band. Ditt första band startade du 67. Kan du berätta om det?
Ja, jag var med i lite olika band. Jag var med i ett band som hette Stubinerna, och vi spelade en massa Beatles-låtar. Och sen var jag med i ett band som hette Grapes of Wrath. Vi spelade en massa Otis Redding och Sam & Dave och James Brown och såna låtar. Och sen så startade vi Made in Sweden-bandet. Det var väl 1968 var det vi startade det. Made in Sweden alltså. Och det var väl det som du kanske refererar till. Alltså. Det var ju det som i alla fall blev lite känt.
Det står här i diskografin att den första skivan som kom ut 66 var något som heter Musica de Dans.
Ja, just det. Det är med Stubinerna. Spelade vi en Beatles-låtar i Rumänien. Vi var där och spelade en sommar.
Vad var det för typ av musik?
Det var Beatles-låtar. Så vi spelade dem, försökte spela dem så mycket likt Beatles som möjligt på den tiden.
Nådde ni ut?
Vi spelade på studentkårerna. Det var där vi spelade oftast. Va? Studentkårer, medicinska föreningen, tekniska högskolan och sådana ställen. Men vi var ju alla studerande, så vi höll ju inte på med musik på heltid. Utan vi spelade på kul alltså.
Sen den andra skivan du spelade in var ju som sagt Made in Sweden. Den hette Made in Sweden with Love. Ja. Kan du berätta något om Made in Sweden? De är ju väldigt kända för den breda massan. Hur kom det sig att du bildade Made in Sweden?
Jag behövde en basist och en trummis för en skolteaterpjäs jag hade skrivit. Så och då kände jag dem, för de spelade ett band som hette Lee Riders. Slim och Bosse. Och så var de med på den här teatergrejen, och sen så trivdes vi gott ihop och så blev det ett band. Det var ju så på den tiden, och det ser väl fortfarande, att man träffar någon och så trivs man med någon och så spelar man ihop och så kanske man gör ett band utav det.
Men du var inte med i det här bandet som de två kom ifrån?
Nej, det var jag inte. Det var jag inte.
Man kanske bara ska förtydliga att lite roligt är att en i det här Made in Sweden heter ju Tommy Borgud. Och som vi som är lite sportintresserade känner honom som Slim. Och jag har faktiskt sett honom på tv. Han hade ju en karriär som F1-förare, han körde ju några lopp.
Ja, visst. Han gjorde det. Han kom till och med sexa på Silverstone. Vilket är ju ganska otroligt alltså. Det här går ju tillbaka till... Jag tror slutet på 70-talet eller någonting sånt där när han gjorde det. Sen var han ju Europamästare i sån här truck racing. Han körde sån här stora lastbilshytter och blev Europamästare ett par år på det. Alltså. Så han var duktig, väldigt duktig alltså.
Berätta nu, Made in Sweden, mellan vilka år höll ni på? Ni höll på i lite olika konstellationer också, va?
Ja, först var det originalbandet då från 68 till 70. Och sen så hade vi ett band med, Slim var med ett litet tag, men sen var han inte med länge, utan det var med Tommy Körberg. Så höll vi på 1976 och 77 också. Så det var två olika uppsättningar.
Hade du kommit tillbaka då från USA? För du flyttade ju till USA. Alltså, man kan ju säga att du har hoppat fram och tillbaka mellan staterna och Sverige.
Ja, jag var ju både i Amerika mellan 72 och 75 när jag spelade med Blood, Sweat & Tears. Och sen flyttade jag hem ett par år och sen flyttade jag egentligen till Amerika 78.
Vi ska komma in på Blood, Sweat & Tears, men vi ska faktiskt ta en stor sak som hände 1969. För då fick du kontakt med en väldigt känd och älskad person. Vem var denna personen?
Tänker du på Barbro Lindgren då, eller?
Ja.
Ja, just det. Ja. Jo. Nej, men jag blev ju tillfrågad att skriva musik till några av hennes texter. Och så blev det då till slut den här barnplattan som heter God dag och dag.
Jag kan bara flika in, ni kanske ska klippa bort det, men den barnskivan är lite fundamentet till att jag vill göra den här intervjun. För den barnskivan är liksom som gift för mig. Alltså det är liksom, får man inte höra de här låtarna med jämna mellanrum, så känns det inte helt tillfredsställt i livet. Så den har betytt väldigt mycket och så får man säga. Förväntade du att det skulle bli en så stor succé som det blev?
Nej, jag hade ju ingen aning om det alltså. Jag gjorde ju bara lite vad jag tyckte var kul med de texter som jag hade fått. Och sen blev den ju väldigt uppskattad och jag är väldigt glad för att jag har gjort den. Alltså det har jag haft väldigt stor glädje av genom livet.
Varför tror du att Barbro Lindgren tänkte på just dig till det här projektet?
Det var inte hon som gjorde det, utan det var en producent på Sveriges Radio som ringde och undrade om jag trodde att det gick att skriva musik till Barbro Lindgrens texter. Så det var en producent på Sveriges Radio som satte ihop oss. Och så blev det ju jättebra liksom. Alltså, det var en lyckträff.
Sen efter det så höll du på lite med Made in Sweden. Men sen någon gång i 71-72 så får du ett samtal från någon som vill att du ska spela med några. Och det blev ju något stort. Kan du berätta om det?
Ja, jag hade träffat en amerikansk gitarrist som heter Stefan Grossman. Och vi hade fått jättebra kontakt och vi ville börja spela ihop och turnera lite ihop, tänkte vi. Så visade det sig att han var barndomsvän med tre av killarna i Blood, Sweat & Tears. Så när de snackade om att de behövde en gitarrist som kunde spela lite jazz, lite rock, så rekommenderade han mig. Uppenbarligen så pass starkt att de hörde av sig och frågade om jag hade lust att komma över och träffa dem och spela lite med dem och se om jag kunde bli med i bandet. Alltså. Och så stack jag över då precis i januari, eller nej, i slutet på december var det, i 1971. Och träffade dem och hade trevligt några dagar och spelade en massa och sen var jag med i bandet.
Kan du berätta för dem som är lite yngre, Blood, Sweat & Tears, de var ju ett av de största banden på den tiden. Då är man inte fel ute, va?
Nej, det var de. Det var ju det första bandet som hade börjat använda blåsare i sitt band, va? I ett rockband. Så det var väldigt unikt. Sen kom det många, många andra band, Chicago, Tower of Power och lite andra band som också använde blåsare. Men Blood, Sweat & Tears var det första liksom, va? Som hade en otroligt stor hitplatta. 67-68 var det som de hade sin med Spinning Wheel och alla de här låtarna. When I Die, You Made Me So Very Happy. Så det... Nej, det var stort. Det var ett av de största banden då, alltså, på den tiden. Det var.
Visste du mycket om vad det skulle innebära innan du tackade ja till att bli medlem i Blood, Sweat & Tears?
Nej, överhuvudtaget ingenting. Jag hade ingen aning om hur det skulle vara.
Det var väl stora världsturnéer och så vidare. Var du liksom förberedd på hur stort det skulle bli?
Nej, det var jag inte. Det var stora turnéer, men det var inte det allra största. Det var det inte, men det var stora turnéer och det var väldigt lärorikt, får man säga.
Om jag får återkomma till en sak här. Du var ju väldigt blyg och så under din uppväxt. Hur gick du från att vara en blyg kille till att bli ganska social, som man måste vara när man spelar med band. Då går det ju inte att vara blyg, för man måste ta för sig för att man ska få en roll i bandet.
Men det är en sak, det är liksom två olika världar ändå. Du kan ändå ha, även om du är blyg socialt sett, så kan du vara ganska stark musikaliskt och ta för dig. Alltså, det finns det många exempel på. Jag tror nog att jag blivit mer utåtriktad i övrigt handlar mer om att jag har fått mer livserfarenhet. Och framförallt har jag träffat en norsk kvinna nu som jag har varit tillsammans med i 25 år som har betytt väldigt mycket för mig och så där, och gett mig väldigt mycket stöd och självförtroende. Liksom. Så att det är viktiga saker.
Vi ska återkomma till Norge, men vi ska först och främst fråga, hur var det att flytta från lilla Sverige bort till USA?
Det var ju, det gick ju liksom, men helt lätt var det inte. Det var ju mycket som man gjorde dumma misstag och gjorde bort sig lite ibland och lite annat sådär. För man förstod inte bättre, va. Så det var ju en stor omställning, va. Gigantisk omställning. Det var det.
Men du fastnade för USA, för du har ju bott där från och till i hur många år?
Jag bodde där över 20 år. Mellan 20 och 25 år. Va? Så jag hade ju träffat en amerikansk tjej när jag var där med bland svärtier. Så hon kom med mig till Sverige och så fick vi barn. Och så trivdes inte hon och jag trivdes ut sådär alltså i Sverige. Så då flyttade vi tillbaka 78. Sen fick jag ju en massa väldigt bra jobb i staterna. Som gjorde att det var kul att vara där. Liksom, va? Det hade kanske inte varit lika roligt om jag inte hade haft så mycket bra jobb. Va? Det hade inte funkat.
Vi kan bara säga lite vilka du har jobbat med på 70-talet. Så var det Pugh Rogefeldt, Cornelis, Bernt Stahl, Björn Hilson Lind, Monica Zetterlund. Och här kommer vi till något intressant. 1971 jobbade med ett band som heter November. Är det inte otippat?
Ja, jag producerade, jag spelade inte med dem. Men jag producerade en platta med dem. Nej, men vi var kompisar. Vi träffades lite här och där ute i vimlet här i Sverige, så det var kul.
Sen kan man också säga att du har jobbat en hel del med Merit Hemmingsson. Och sen en central person också som du har jobbat med, det är Joe Henderson.
Ja, han var faktiskt med bland Sveriges några månader i början när jag var med. Och han var väldigt hygglig mot mig och hade mig med på en platta.
Hur känns det att få jobba med så många stora artister? Det måste ju kännas som en stor ynnest.
Man tänker inte så mycket på det. Det handlar mer om man gillar folk än att de är stora namn. Det tycker jag nästan, stora namn blir man nästan mer generad av än något annat. Så att, vissa har varit kul att jobba med, andra har inte varit så kul att jobba med. Det är liksom precis som med alla, med folk i övrigt alltså.
Så när jag säger att jag tycker du är en otroligt stor artist och har betytt så mycket och är en fantastisk gitarrist, har du lite svårt att ta till dig det?
Nej, inte nu. Men jag hade väldigt svårt att ta till mig det för kanske 30 år sedan. Alltså. Men jag ser det också som att det är jättekul att du tycker det och att du känner så. Och att det är väldigt kul att höra när man har inspirerat någon. Eller när en spel eller det man har gjort har ju betytt något för någon. Det är fantastiskt kul att höra det. Alltså, det är det.
När kunde du på allvar säga att du är studiomusiker? För det är ju egentligen det du främst har varit i din karriär, studiomusiker. När kunde du sätta den etiketten på dig själv?
Jag skulle väl säga att det var jag ju under 80-talet i New York. Det var ju då jag var studiomusiker. Och det var då jag i huvudsak jobbade som studiomusiker. Jag kan inte säga att jag jobbar som jag har inte jobbat som studiomusiker på väldigt länge nu. Alltså, det händer någon gång, men oftast så är det andra typer av projekt som jag gör nu. Alltså, och det har det varit ganska länge.
Men en annan sak som blev ganska stort, det var ju att du fick sitta med i Saturday Night Live-bandet. Mm. Hur inträffade det?
Nej, det var genom att två av killarna som var med där hade varit i Blood, Sweat & Tears samtidigt med mig. Så när de ville ha en ny gitarrist så rekommenderade de mig. Och så fick jag träffa bandet och så fick jag det jobbet. Och det var ju väldigt bra jobb att få. För det var dels var ett stadigt jobb, dels betalade det bra och dels så visste liksom alla i New York om vilka som var med i bandet. Va? Så att det var ett bra sätt att sprida sitt namn och få andra möjligheter också.
Hur var det att bo i New York?
Det var ju rätt intressant måste man säga. Bara för att det var ju spännande och enklare då än nu. Bara för att det var inte så väldigt dyrt heller. Du kunde ha en okej lägenhet för inte så mycket pengar. Men det var ju också vissa områden man inte kunde röra sig i. Det var livsfarligt va. Så att det var en... Nej, det var intressant. Det var väldigt intressant och lärorikt.
Hur mycket amerikan skulle du själv säga att du är?
Inte speciellt mycket. Det tycker jag inte. Jag är skandinav.
Du tog inga influenser från det amerikanska som du har kvar?
Jo, vissa grejer. I Sverige på den tiden när jag kom dit så var det oftast... Säg att jag spelar en konsert och jag spelar 10 låtar. Och jag spelar jättebra på 5 och jag spelar dåligt på 5. I Sverige så kunde det ofta vara andra musiker kunde liksom stå och tycka liksom, nej, han är inte så bra, de där 5 låtarna där spelar han ingen bra på liksom. Och sen när jag kom över till New York, om samma sak hände, jag spelar jättebra på 5 låtar, ingen bra på 5 låtar, då kom alla upp till mig och gratulerade mig och tyckte det var fantastiskt att jag spelade så bra på de där 5 låtarna som jag spelar bra. Så då lärde jag mig liksom någonstans att man kan välja att vara väldigt kritisk eller man kan välja att vara positiv och stödjande. Liksom. Och det är ju amerikaner väldigt bra på. Så det var en fin sak som jag lärde mig. Men annars så passar jag liksom inte in i det amerikanska samhället och socialt. Och deras du vet, sociala system och sådär funkar inget speciellt bra. Liksom.
Man kan ju fråga, följer du valet
nu? Ja, det gör jag ju naturligtvis som alla andra. Och det är ju ganska skrämmande tycker jag, vad som händer där alltså.
När kan man säga att på allvar kom tillbaka till Skandinavien och bosatte det här permanent?
I slutet på 90-talet, runt år 2000 kan man säga.
Vad var det som gjorde att du kom tillbaka, tog steget och... komma tillbaka till Skandinavien?
Det var ju framförallt att jag träffade min nuvarande fru som är norska. Så det var ju hon som betydde mest för det alltså.
Då kan man ju säga att du bor nu mera i Norge.
Mm. Ja visst, bor i Oslo.
Hur länge har du bott i Oslo och vad är din relation till Norge?
Ja, men det är ju mest på grund av henne som jag bor där. Men jag har ju också haft en hel del samarbete med många duktiga norska musiker och artister. Så det är väl en 15-20 år som jag har bott där.
Kan du berätta om några roliga norska samarbeten som du har haft?
Ja, jag jobbade väldigt mycket med en sångerska som heter Silje Nergård. Fantastiskt fina plattor som jag har producerat och även spelat en del gitarr på. Så jobbade jag med en artist som heter Jan Eggum. Och så har jag jobbat med en sångerska som heter Hilde Louise Asbjörnsen. Så det är ganska många och med en otroligt fin sångare som heter Sigvart Dagsland. Så det var kul därför att jag visste inte så mycket om norsk musik innan jag kom dit. Och det finns väldigt, väldigt mycket fint.
Jag tror vi i Sverige inte känner till det heller. Och de här artisterna du nämner, de är ju överhuvudtaget inte kända i Sverige.
Eller hur? Så är det. Och det är jättesynd. För det är väldigt, väldigt bra musik.
Är det de här artisterna, är det jazzartister?
Några av dem är det. Ja, Silje Nergård är jazzartist. Men sen de andra, några skriver lite visor, några är poplåtar. Så det är väldigt blandat.
Jag måste bara flika in apropå pop och sånt. Du har ju varit med på några fantastiska inspelningar. Backstreet Boys och Kent. Är det inte otippat?
Ja, lite grann. Alltså Kent var ju tack vare att de var fans utav min barnplatta också. Så det var ju därför de ville ha med någon som kunde spela som mig. Och så fick de ju reda på att jag fortfarande spelade, så att då fick jag vara med. Och Backstreet Boys, det var ju en ren... Det berodde faktiskt på att jag hade spelat på en platta med en kille som heter Joe Thomas. Och en av hans låtar var med på Backstreet Boys-platta. Och han som producerade, det var ju Max Martin då, va? Han gillade mitt gitarrspel på den inspelningen. Va? Så att det var därför han bad mig att vara med på den här andra låten.
Du har gjort så himla mycket, varit med på så himla mycket skivor. Har du själv koll på allt du har gjort?
Nej, det tror jag inte. det har jag nog inte alltså.
Men vad anser du var under din 50-årig långa karriär som du har haft i stort sett? Vad anser du har varit roligast? Och vilka stunder i karriären har känts som mest levande, mest spännande?
Det är olika grejer, va? Det är väldigt många olika grejer. Dels att spela in med Luther Vandross, det är bland det roligaste jag har gjort i en studio. Att spela live med Simon & Garfunkel var väldigt roligt, för det var ju 75-80 000 personer som var publik. Att spela med Steely Dan har varit väldigt kul, för då hade jag en väldigt framträdande musikalisk roll. Också att jobba med Helen Sjöholm har varit fantastiskt givande och roligt, med Helen Sjöholm och Martin Östergren. Och nu är det Cleo-bandet, va? Så att det är liksom, och det går egentligen inte att jämföra de här upplevelserna heller, för de är av så olika karaktär. Så det är väldigt mycket som jag är väldigt glad att jag har fått vara med om.
Jag läste på här nu att du har väldigt många skivor som ska ut och som är släppta. Och du har svårt att sakta ner tempot. Hur får man energi till att göra så mycket trots att man inte är en ungdom?
Det vet jag inte. Jag är kanske lite lyckligt lottad. Eller också har jag bra gener, jag vet inte. Men jag har väldigt kul alltså, och det är väldigt inspirerande.
Det måste ju vara så, kan jag tänka mig, att har man kul och brinner för något, man ser bara möjligheterna.
Eller hur? Man tänker inte på... Nej, det är bara att köra på.
Sen är det väl också svårt när det ringer många i telefonen och vill att man ska vara med en här och en där. Har du lite svårt att säga nej?
Det har jag nog. Ja, det har jag nog. Men jag ska ta det lite lugnare, det har jag tänkt. Alltså. Det ska jag göra. Försöka verkligen fokusera på det som jag verkligen helst av allt vill göra mest.
Vad är det du har på gång just nu förutom det här Cleo-bandet? Hur ser ditt liv ut musikaliskt i övrigt?
Jag ska göra ett par jul, inte turnéer, men en 3-4 gig med ett projekt och en 3-4 gig med ett annat projekt. Sen har jag konsert, jag ska vara med som gäst. Artist med Tommy Körberg på Bärvallhallen i slutet på januari. Och sen ska vi ut med en turné igen i mars med Cleo-bandet. Det är det enda jag vet om framtiden just nu. Men sen, det dyker alltid upp grejer. Det
måste ju vara privilegierat att inte behöva ringa runt och tigga jobb. Utan andra tigger dig att vara med.
Så enkelt är det ju inte. Det är jag som tigger jobb åt Cleo-bandet. Alltså, det är jag som ringer runt och försöker boka det. Alltså.
Du säger ju så, Joey, att det är du som efterfrågade.
Ja. Jag är privilegierad, det är jag definitivt.
Skulle du kunna leva gott på de pengar du får in från Steam? Eller det skulle inte gå?
Nej, det skulle inte gå. Det är inte speciellt mycket pengar som kommer in där. Det mesta jag tjänar på det är på att spela live.
Ja, du har ju sagt någon gång här att du är lyckligt lottad. Men du har ingen inkomst som Benny Andersson, om man får dra lite från en intervju här med på Spotify.
Nej, men det är ju, säg vem som har det liksom. Va? Det är ju, Benny är ju ett unikum på det sättet. Va? Dels har han gjort så otroligt mycket bra grejer, och så har ju han och Björn varit väldigt smarta också, va? I sitt sätt att marknadsföra sig själva. Och fantastiskt duktiga med att göra Chess och Kristina från Duvemåla och... Så de förtjänar allt de får liksom, va? Men de är ju unika. De är unika.
Och avslutningsvis här tycker jag en rolig episod i ditt liv är när du, ja, man kan nästan säga trampade i klaveret i ditt möte med Stickan.
Ja, just det. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Men sådana grejer gjorde jag lite till och från. Så här, och det är klart, man lär sig av sina misstag.
Det är därför jag har hört att du inte fick spela med ABBA.
Alltså det vet jag ju inte säkert. Det var ju bra folk som spelade med dem. Så att jag vet inte om det spelade någon roll. Men jag kan ju lugnt förstå om jag inte stod högt på hans lista över dem han ville ha med. Det kan jag förstå alltså.
Jag har också läst här att du har lite planer på en självbiografi. Är det något som vi kan få verifierat?
Jag har tänkt på det till och från. Jag började lite lätt ett tag, men det ligger nere just nu. Jag har inga direkta planer just nu på att göra det. Vi får se.
Om det är så att folk vill börja botanisera i din skivskatt, var tycker du folk ska börja?
Jag skulle ju tycka att de ska lyssna på det jag håller på med nu. Det är Cleobanden och jag har gjort en platta med salmer. Jag har gjort ett par julskivor som har varit väldigt uppskattade. Och jag har gjort faktiskt väldigt mycket barnmusik efter den här Glada dag-plattan också. Så att nu kommer det ju ut en platta med där jag sjunger barnvisor, både äldre och nyare, med Göteborgs symfoniorkester.
Just det, då får vi se fram emot den också. Mm. Men jag skulle också vilja tipsa lyssnarna om Gio Maj. Vad är nu det?
Ja. Jag hade en trio med Jonas Holgersson och Mattias Svensson ett tag. Det var en fin trio, väldigt fin.
Men det finns inte längre då?
Nej, Jonas bestämde sig för att bli polis. Faktiskt, han bor här i trakten också. Så att han spelar inte längre, jättesynd. Och då och då jobbar jag fortfarande med Mattias och någon annan trummis. Men det var liksom, den gruppen var speciell på sitt sätt.
Jo, jag kan ibland gå in på YouTube och lyssna med Sali på Kristallen den fina.
Ja, okej, kul. Ja.
Så ska vi avrunda här genom att säga att vi har fått ett spektrum av en fantastisk karriär. Tack ska du ha för den här intervjun.
Tack så mycket. Tack ska du ha.